Plattformsdagarnas kunskapsdialog om hur vi gör praktiskt för att skapa nya ekosystemtjänster i staden. Med Ann-Marie Fransson från SLU Movium.
När jag först fick höra talas om ekosystemtjänster tänkte jag, åh nej, en ny grej som man ska ta hänsyn till. Jag tänkte att det var jobbigt och att det skulle innebära en massa mer jobb. När jag lärde mig mer insåg jag att jag alltid håller på med ekosystemtjänster. Jag hade bara inte vetat om det. Det är olika lösningar för att förbättra förhållandena för växter i stadsmiljö som jag har arbetat med. Bland annat inom Biodiversity och grågröna systemlösningar för hållbara städer är en del av den grönstruktur som förser oss med ekosystemtjänster i städerna. Det är gatuträd i hårdgjorda miljöer. Det är skelettjordslösningar jag studerat och varit lite delaktig i att utveckla. Levande gröna väggar, biodiversa innergårdar och parker. Alla dessa olika system och konstruktioner producerar ekosystemtjänster som vi har nytta av. I en stad har vi möjlighet att skapa nya ekosystem och vegetation, vilket gör att vi kan få platsspecifika ekosystemtjänster där det inte tidigare fanns några. För 50 år sedan visste de flesta att vi är helt beroende av vår miljö, av naturen runt omkring oss. Man visste att vår mat, luft, rent vatten var saker som naturens ekosystem producerade och som vi inte kan vara utan. Fler och fler människor tappar den här förståelsen. Och därför behöver vi på något sätt lära oss att vi är beroende av naturen. Och eftersom vi är det så måste vi ta hand om det ekosystem vi har runt oss. Så att det kan fortsätta att ge oss de tjänster vi är så beroende av. Till exempel vet vi att om en människa har tillgång till vegetation som hen kan se och vistas i, så minskar risken för mental utmattning. Stressnivåerna sjunker. Studier har visat upprepade gånger att vistelse i grönområden gör att människor mår bättre, får färre infektioner och återhämtar sig från sjukdom mycket snabbare om de har tillgång till grönområden. Detta gäller både vuxna och barn. En dansk studie med 11 240 testpersoner kom fram till att de som har mer än en kilometer till närmaste grönområde från sitt hem löper 1,4 gånger högre risk att uppleva stress än de som har ett grönområde mindre än 300 meter från sitt hem. Även barn mår bättre av att vistas utomhus och har tillgång till stora variationsrika grönområden på sin förskola. En jämförelse mellan en ur- och skurförskola som hade en varierad gård med många olika sorters lekmiljöer och en innerstadsförskola med en prydlig asfalterad innergård visade att sjukfrånvaron skiljer sig signifikant mellan förskolornas barn. På ur- och skurförskolan var det genomsnittliga antalet sjukdagar 2,8% och på innerstadsförskolan 8%. Forskarna tror att detta dels beror på att utomhusmiljöer sprider färre sjukdomar barnen emellan, men också att barnen på ur- och skurförskolan har lägre stressnivå på grund av mer stimulerande lek och en mer harmonisk miljö. När vi behöver nya bostäder så byggs det framförallt i de största städerna. Just nu är bostadsbyggandet rekordhögt. Vi bygger lika mycket som under den tid då miljonprogrammen byggdes. Detta gör att det blir en brist på platser som går att bygga på. Städerna kan i många fall inte ta den omgivande naturen i anspråk eftersom den behövs för andra ändamål som att producera mat och skogsbiomassa. För att lösa dessa problem har man tänkt att städerna främst behöver förtätas. Det ska bo fler människor på en mindre yta helt enkelt. Det gör att de fria ytorna som finns idag minskar och en av dessa ytor är grönytorna. Genom att konstruera levande gröna väggar och tak kan man komma runt detta problem. Tak och fasader används för att skapa ekosystem. Det blir speciella ekosystem, ibland väldigt långt ifrån det som fanns på platsen tidigare. Men det är bättre än att inte ha några gröna områden alls. Vi vet att gröna tak reducerar dagvattenmängderna. Det kan kapa toppar vid häftiga regn. Det reducerar partikelhalterna i luften. Sänker lufttemperaturen. Reducerar ljudnivåerna, gynnar en viss typ av biodiversitet, förutom att producera syre som all vegetation gör. Det finns få system för levande gröna väggar som kan hantera dagvatten idag, men förutom det kan väggar leverera alla de ekosystemtjänster som taken gör. Det är också ofta väldigt uppskattade av människor, även om det estetiska värdet är svårt att värdera, uppskatta och överblicka. Ett stort problem i den förtätade staden är höga bullernivåer. Buller kan påverka hälsa och livskvalitet negativt. Med hjälp av grön infrastruktur kan bullernivåerna i städerna sänkas. Vegetationen har bättre bullersänkande förmågor än hårdgjorda ytor. En studie visar att en gräsmatta sänker bullernivån med 3 decibel jämfört med en hårdgjord yta. En annan rapport säger att 50 meter mjuk mark, exempelvis gräs, skog eller åkermark, dämpar bullernivån med 7 decibel utöver den dämpning som kommer av avståndet. Dessa siffror kan låta låga, men har betydelse vid de ljudnivåer som finns i våra städer. Gatuträd är vanliga i stadsbilden och vi tänker kanske inte alltid så mycket på dem. Ett gatuträd i en hårdgjord miljö kan, förutom att ge oss bättre hälsa, reducera temperaturen, ge skugga, förändra vinden, ändra ljudmiljön, vara en miljö för andra organismer och därigenom öka biodiversiteten. Om man även leder ner dagvatten till rötterna kan man på detta sätt även fördröja dagvatten och reducera mängderna. Vattnet kan renas och vattenhalten i marken ökar med allt vad det för med sig. Men för att kunna göra allt detta behöver träden må bra. De ska kunna etablera sig och växa sig stora och täta. Vi vet att ekosystemtjänsterna från träd ökar ofantligt mycket med deras ålder. Men nu för tiden är medellivslängden på ett planterat gatuträd inte mer än 15-25 år. Väldigt många träd dör i förtid, trots att vi kan sköta om träden när de nyss har planterats. Trots att vi har dem under uppsikt i våra städer så blir väldigt få träd gamla. Det kan faktiskt vara så att vi inte kommer att ha så många stora gamla träd kvar i städerna i framtiden. Städer är dessutom den plats i vår miljö där framförallt många olika lövträdsarter kan få finnas kvar utanför produktionsskogens krav på snabb och stor avkastning. Vi behöver ta hand om våra stadsträd och vi behöver göra det bättre än vad vi gör idag. En studie utförd på alléträd i Kalifornien i USA. 900 000 ton koldioxid ur atmosfären varje år. Grovt räknat kan man säga att varje träd tar upp 0,1 ton koldioxid per år. Man kan alltså se stadsträden som en kolsänka. Vi kan skapa så kallade biofilter som är konstruerade för att kunna maximera mängden vatten som fördröjs, som senare kan infiltrera ner i marken eller tas upp av växterna. Dessa biofilter är byggda konstruktioner där substratet, jorden, är anpassat för att kunna innehålla så mycket vatten som möjligt. Byggandet av biofilter har ökat mycket i Sverige de senaste åren på grund av den klimatanpassning som krävs på många platser. Kunskapen behöver trots detta spridas till fler. Ett biofilter hanterar både dagvattentoppar och reducerar vattenmängderna. I ett villaområde i Burnsville, USA installerades en regnbädd vid varje tomt i ena delen av staden. Den andra delen lätts fungera som ett kontrollområde. 2 år senare mättes avrinningsvolymen, vilken hade minskat med cirka 90% i området med regnbäddar jämfört med området utan. Vid skyfall och stora nederbördsmassor uppstår dessutom problem med att föroreningar från staden sköljs med dagvattnet och till slut hamnar i vattendrag, sjöar och hav. Grön infrastruktur kan rena vattnet från föroreningar samt ta upp en del av den näring som spolas med vattnet och kan på så sätt minska risken för övergödning i de omkringliggande vattnen. I parker och på bostadsgårdar har man möjlighet att anpassa utemiljön så att den uppfyller de behov som finns. Till exempel kan en park vara anpassad för barn. Den kan vara främst för att man ska umgås eller bara vara ett estetiskt inslag. Den kan främja biodiversitet eller hantera dagvatten. Man kan alltså välja vilka ekosystemtjänster man ska ha. Det finns en typ av ekosystemtjänster som kallas stödjande ekosystemtjänster. Det är det som är grunden för att ekosystemen fungerar. Det är primärproduktion, biodiversitet, jordbildning, närings- och vattencykler. Dessa ekosystemtjänster ger tjänster till människan indirekt och det kan därför vara svårt att få stöd för att skapa dessa. Som tur är hyser ofta ekosystemen de organismer och funktioner som behövs för att de stödjande tjänsterna ska produceras och skapas. De flesta lösningar levererar mer än en ekosystemtjänst, oftast många. De är multifunktionella. Det första som bör göras är att identifiera de ekosystemtjänster som finns. Detta för att det är lättare att förstärka redan befintliga miljöer än att skapa helt nya. Det är också viktigt att inte stora värden som eventuellt redan finns förstörs. Efter detta behöver man fundera på vad man har för mål med den grönstruktur som ska skapas, men också vilka förutsättningar som finns på platsen. Att bygga emot förutsättningar blir alltid kostsamt i längden och resultatet blir sällan lyckat. Många av miljöförutsättningarna går inte att påverka så lätt, som värmebelastningen och ljusförhållanden. Det man kan påverka lättare är jorden, vilket kan förändra vattenhållande förmågan, gasutbytet i marken och näringsförhållandena. Allt detta är faktorer som är väldigt viktiga för hur en växt kommer att klara av en etablering och hur den kommer att framleva sitt liv. Jordens genomsläpplighet kan påverkas, den vattenhållande förmågan, hur näringsämnen hålls kvar och frigörs samt hur den buffrar förändringar i till exempel pH eller surhetsgrad. Jorden eller substratet är grunden för hur en konstruktion med växter kommer att fungera. Det är viktigt att den kunskap som finns om hur olika lösningar bidrar till ekosystemtjänster kan leva vidare och spridas inom organisationer som förvaltningarna i städerna, byggföretagen, konsultbyråerna med mera. Detta för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att konstruera grönstruktur som har riktade ekosystemtjänster. Hindren för att multifunktionella lösningar ska börja användas i stor skala och på bred front, i stora och små städer, vid ombyggnation och vid nyproduktion, privat och offentligt, flerfamiljsbostäder och villor behöver identifieras. För vi vet inte vad som gör att detta inte implementeras. Är en förändring på väg som vi kommer att se resultatet av om några år? Finns det andra tekniska, mentala, praktiska, juridiska hinder för att utvecklingen inte tar fart? Är det något som gör att de vackra idéerna inte blir förverkligade?